Det som händer när jag nyktrar till, det är ju att jag konfronterar plötsligt livet helt obedövat. Nej, jag hade inte överlevt annars.
Utan alkohol?
Nej. Det räddade livet mig i många år. För han började gråta i telefonen och var jätterädd för att jag skulle supa ihjäl mig. Och jag tyckte det var så häpnadsväckande konstigt. Alla seriösa rådgivare kommer säga till dem, tyvärr, du måste öka deras lidande, inte minska det.
Hej och välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma. Och idag är det faktiskt jag, Marie Söderqvist, som i vanliga fall brukar sitta i kontrollrummet och vara producent, som har tagit över mikrofonen och ska leda programmet. Hälsa för ohälsosamma är en podcast för människor som är intresserade av hälsa, men som inte riktigt vet hur man ska leva hälsosamt. Eller rättare sagt, det kanske de visst vet, men de är intresserade av att lyssna på andra som funderar över vad som är hälsosamt eller ohälsosamt. Och om vi i Sverige har en bra och klok folkhälsopolitik eller om vi inte har det. I det här avsnittet så ska vi faktiskt prata en del om det här med alkohol och alkoholism och den svenska alkoholpolitiken och om den hjälper eller skälper människor som vill dricka alkohol eller har druckit för mycket alkohol. Så jag vill börja med att hälsa vår gäst, skådespelaren Rasmus Troedsson. Välkommen hit.
Tack,
välkommen.
Tackar.
Jag vet att du har ett tajt schema och jag har fått locka dig ur en filminspelning som du håller på med. Eller är det hemligt? Eller får du säga
jo,
något?
Jo, det är hemligt.
Men, okay,
men jag tror att det är för Netflix vi spelar in.
Du tror att det är för
Netflix? Jag kommer inte ihåg, jag skrev kontraktet med ett produktionsbolag, men jag tror det är Netflix. Ja.
Du är så blasé. Det är HBO, det är Hollywood, det är SVT, det är Netflix. Men du spelade in någonting idag. Mm. Dessutom har du precis i dagarna släppt din självbiografi.
Igår.
Igår, ja. I dagarna kan vi säga, för det här kanske inte kommer att släppas idag, så att igår är inte igår när det här släpps. Du förstår vad jag menar. Ja. Nej, vill du säga något om den?
Nej.
Jo.
Den heter Min tid är nu, och sen har den en underrubrik som jag har glömt. Jag måste kolla vad den heter, underrubriken.
Nu medan Rasmus sitter och bläddrar i sin mobiltelefon för att titta på vad hans egen bok eventuellt heter, så ska jag berätta om varför Rasmus är. De som lyssnade på Rasmus sommarprogram kunde inte missa hans mycket ingående och emotionellt starka skildringar om sitt alkoholmissbruk och att han numera är en nykter alkoholist. Och jag har ännu inte hunnit läsa din bok, men jag gissar att du kommer att ta upp det där också. Och det är faktiskt därför du är här idag. Mm. För du håller precis på, när du då inte filmar för Netflix, HBO, SVT eller någonting annat, så skriver du en liten essä åt oss på Epi om just alkoholism och förhållningssättet till det svenska systembolaget och kanske den svenska alkoholpolitiken. Mm. Men först skulle jag bara vilja börja med att fråga dig det här med att komma ut som alkoholist. Hur har det varit? Alltså, du har ju verkligen gjort det för hela svenska folket. Först i ett sommarprogram och sen nu i en bok.
Alltså egentligen så är det ju, jag har ju varit nykter så pass länge så att den här upplevelsen av att vara traumatiserad av sitt eget liv, den lämnar ju mig för många år sedan eftersom jag är inne på mitt 26:e nyktra år så att säga. Boken säger egentligen, bokens undertitel, den jag glömde bort, den säger nog om vad det handlar om, men titeln är Min tid är nu, naturligtvis.
Så, så anspelar det på Vår tid är nu, ja, den här fantastiska svenska tv-serien.
Ja, absolut, där spelade Bellan eller Hovmästare Ros. Men sen underrubriken på den boken, som egentligen berättar mer om det, vårt ämne, det är Svek, missbruk och himmelska höjder. Och det är egentligen det boken handlar om. Så nu har jag sammanfattat den. Nu behöver man ju inte köpa den.
Men om man vill ha ditt liv i mer än tre ord, ja, så kan man ändå.
Ja, det kan man göra. Och det som är grejen är, jag tror att det är så här med, om jag pratar om mitt eget missbruk, och det är ju bara det jag kan prata om. Det blir ju, även om, så fort man gör det så blir det ju anekdotiskt eftersom det är mina högst personliga iakttagelser. Men jag tycker att jag har gjort samma iakttagelser hos alla jag känner som dricker eller har blivit, är nyktra alkoholister. Att komma ut med det är väldigt tjatigt. Därför nu är det ju så många som berättar om sitt missbruk. Sådär. Men det som möjligen jag tycker är intressant är att det är den mån jag lyckas berätta de utmaningarna som jag tror att man som nykter alkoholist misslyckas med att hantera. Men som man som vanligen, om man är inte är alkoholist, klarar av att hantera. För det är egentligen inte... Det är kanske inte så att omständigheterna för en alkoholist skiljer sig från en icke-alkoholist. Utan det handlar snarare om min oförmåga att hantera min omgivning och mina egna signaler.
Väldigt spännande. Egentligen så förflyttar du då det till den egna individen. Men jag tänkte, innan vi fortsätter att gräva i det ämnet, så tänker jag att jag har lite frågor som jag bara skulle vilja att du svarade på. Den här lilla frågan, vem är du? Men om du skulle sammanfatta det, för du är ju inte bara skådis.
Nej,
du har ju också du gillar att kalla dig journalist mer än skådis.
Men jag har ju jobbat lika mycket. I höst till exempel så är tanken att jag ska åka till Israel och göra en tv-serie som handlar om Israel. Som journalistiskt uppdrag.
Alltså ett journalistiskt uppdrag, ja.
inte som skådespelare. Det är då den här Netflix, om det nu var Netflix, som jag håller på med just nu. Och sen är det lite SVT och lite sånt. Men det gör att för mig är journalistiken jätteviktig. Därför att jag kan inte säga att jag är mer intresserad av skådespeleriet än journalistiken. Och det kan jag inte göra av det enkla skälet att det är ju bland mina journalistiska vänner som jag har de roliga diskussionerna som inte handlar om mig.
Fast det tänkte jag ändå var det bästa du visste att prata om. Men så journalister är roligare än skådisar. Det är därför du hellre vill vara journalist än skådis. Nu blir alla dina skådiskompisar arga på det.
Jag tycker att skådespeleriet är fantastiskt när det är rätt roll. 9 av 10 roller är inte, i alla fall de jag blir erbjuden är inte så roligt. Och därför tackar jag ju nej till väldigt mycket. Då är man mer en replikmaskin. Eftersom väldigt många regissörer och programchefer och så, de vill ju egentligen ha liksom low-key polisserier. Och då man gestaltar ju ingen karaktär. Man
du
är
inte en low-key person.
Jo, men jag har ju spelat det väldigt mycket med Mikael Massima till exempel. Han var ju den som nästan definierade low-key i Sverige. Så att jag har ju jobbat väldigt mycket med honom i Graven och Gentlemen och nu senast i Jakten på en mördare som gick här.
Som handlade om Hörbymordet som jag såg, och jag tyckte inte alls att du var low-key. Du var inte med i så många scener, men du var sällsynt obehaglig chef att tänka sig.
Men den spelas väldigt low-key. Mm. Han var ju obehaglig, det håller jag med. Men han, eller framförallt så var han byråkraten från helvetet. Liksom.
Ja, obehaglig.
det är inte så att jag spelar väldigt gärna low-key. Jag tycker till och med att det är väldigt roligt. Men low-key förutsätter att det är ett väldigt bra manus. Annars blir liksom hela tv-serien bara en transportsträcka. Alltså det som attraherar mig, det är ju liksom karaktärsskådespeleri. Då måste du ju göra en karaktär. Om du bara levererar repliker så tycker ju jag själv att det är bättre än lite amatörer. För de gör oftast det bättre. Eftersom de gestaltar absolut ingenting. Och låter det bara troligt så är det klart. Liksom.
Bella då är motsatsen. För Bella var ju verkligen en karaktär.
Men den var verkligen teatral, den karaktären. Mm. Och den var precis på gränsen till vad som funkar i ett tv-sammanhang. Men så är det ju med allt bra karaktärsskådespeleri. Då går man på ett rakblad. Och risken är att man ramlar över och då blir det patetiskt. Men man måste våga gå på gränsen till patetiskt. Och då är det roligt att skådespela.
Nu ska vi slänga oss vidare i våra hälsofrågor här. Mm. Det är så spännande att prata med dig, för man kan fastna i vilket ämne som helst. Mm. Men vad är hälsa för dig?
Hälsa? Mm. Ja, men i det här sammanhanget så får jag väl säga att hälsa är nykter då. Att vara nykter.
Mm. Och lever du hälsosamt? Och då
det gör jag ju inte.
Ja, men du är nykter.
Ja, nykter är jag verkligen.
Men det är hälsosam i bredare mening.
Okej, jag är verkligen nykter. Jag har varit nykter i snart 26 år. Så att det är jag ju, då är jag ju väldigt hälsosam. Men bortsett från det så skulle jag behöva... Alltså jag tänker så här, mitt liv skulle bli väldigt mycket bättre om man kunde dricka en sån här flaska fettlösning som man kan köpa på en mack och bli av med övervikten. Men det går ju inte. Så att då måste man ju ta till sig en massa andra knep och knopp som du håller på med då, och cykla och gå i trappor och sånt där. Och
den här akrobatiska skådespeleriet har ju inte du anammat alltså?
Nej, det är jobbigt. Nej, usch, det låter jättejobbigt.
Okej, så du är sådär hälsosam. Ja. En trea på en femgradig skala, ja. Eller tvåa kanske.
Ja, jag tycker till och med det är jobbigt att lära mig replikerna. Det tar väldigt mycket energi. Så att...
Jag bara skojar. Jag förstår. Kommer du att leva i mer än 100 år, tror du?
Det får jag verkligen hoppas att jag inte gör.
Inte gör?
Nej, verkligen inte. Jag attraheras inte alls av den tanken.
Utan när tycker du är lagom?
Ja, så länge jag är frisk.
Men jag har hört från initierade källor att du är hypokondriker, så du är väl aldrig frisk enligt dig själv?
Nej, döende är jag ju jämt, men det är sant, det är ett elände kan jag säga, det är ett elände. Men det finns
om vi ska göra ett program om hypokondri, då har jag dig och sen har jag faktiskt en annan god vän på listan över två potentiella medverkande och prata om det. Jag tycker det är så fascinerande med hypokondri,
men jag har väldigt många bra begravningstal till mig själv.
Du har det? Du kommer ha en fullfjädrad.
Ja, hur många som helst.
Du har skrivit med
mig. Ja, jag har till och med läst upp dem för mig själv där hemma. Och då känner jag tårarna kommer.
Vem ska läsa dem sen då?
Det är någon som gillar mig.
Du har inte bestämt så här olika, för olika
alltså,
personer.
Min fru, min älskade Ulrika.
Hon kan ju inte läsa jättemånga.
Nej, hon står ju inte ut med min hypokondri överhuvudtaget.
Det förstår jag.
Hon säger att jag får inte lov att gå runt och skryta med mina dödssjukdomar. Så det, där är ju all nöje ju borta liksom, i den relationen. Så
på det sättet är du otrogen och går runt och skryter om dem för andra människor oavbrutet. Ja, jag förstår. Du kanske kommer få chansen att göra det här, men vi släpper det för ett tag. Nästa fråga är, gör du något ohälsosamt? Ja,
gissar jag.
Vad är det värsta du gör?
Ja, nej, men igår var väl en sådär dålig dag. Sådär. Jag köpte en emmentalost och tryckte i mig halva. Sen köpte jag en sån här riktigt, riktigt lagrad camembert och tryckte i mig en del av den. Och sen en päronsplitt. Och sen så tror jag att jag åt, vad var det jag åt? Jo, jag åt någon kinamat också. Och sen, vad gjorde jag mer? Jag undvik att gå i trappan, så jag tog hissen.
Ja, alltså egentligen är väl ingenting, kanske då att undvika trappan. Ingenting är ju förfärligt dåligt. Det är väl
Men om man äter oavbrutet 4 timmar.
Ja, gjorde du det?
Typ.
Ja, men då låter det som du skulle kunna vara med även i ett program om hetsätning.
Nej, jag äter väldigt lite. Men jag går småäter hela tiden.
Hela tiden. Det är ju förstås också väldigt dåligt. Vi hade med Martina Montelius en gång. Jag tror att skådespelerilivet kanske är lite allmänt osunt. Hon berättade att en av hennes så här mest ohälsamma njutningar som hon ägnar sig ofta åt, det var att ta med sig olika chokladbitar, typ Snickers, till sängen. Och sen ligga på dem också så de blir lite så här varma. Och
smälta.
Och sen trycka i sig dem medan hon läste dålig litteratur i sängen.
Jag kan verkligen förstå njutningen.
Du gör det.
Jag har inte gjort det. Jag förstår att uppnå den rätta konsistensen måste vara verkligen mitt i prick-metod.
Och att det var en del av njutningen där, att ligga på dem och få vänta. Mm. Går du 10 000 steg om dagen?
Det försöker jag faktiskt. Jo, jag försöker det. Min fru skulle säga, åh vad han ljuger. Men jag har faktiskt...
Alltså, men att försöka är ju någonting annat än att uppnå det.
Jag har ju en app och där har jag satt in ett mål. Hur många sådana...
Och nu tittar Rasmus på sin mobiltelefon igen. Hur många steg har du gått idag då? Kan du se det?
Titta,
Du behöver inte ljuga. 1100 steg. Förlåt att jag började skratta. Och jag släpade ändå dig upp för de här 7 trapporna. Så det var hälften av de där stegen som du tog när du kom hit till studion. Okej, du har en del att jobba med kan man säga när det gäller hälsa.
Ja.
Och då, för att komma över till det här lite bredare och större ämnet vi ska prata om. Men när det gäller hälsa, vad skulle du säga? Vad är ditt eget ansvar och vad är egentligen samhällets eller omgivningens ansvar?
Ja, om jag nu ska vara lite allvarlig. Så tycker jag ju, när det gäller hälsa, så tycker jag allt är mitt ansvar. Såvida jag inte lider av en psykisk sjukdom som gör att jag inte förstår liksom vad jag håller på med. Det kan man ju då säga om en aktiv alkoholist, att man är gravt mentalsjuk eller sinnessjuk, men när det är som värst. Och då kanske samhället måste hjälpa till att bryta det akuta, den akuta fasen genom avgiftningen och sånt.
Och hur ska man göra det då? Det förs ju mycket diskussioner om det. Hur gör man egentligen med en person som är alkoholiserad? Ska man tvångsomhänderta den och placera den någonstans? Ska man vänta tills den frivilligt vill? Alltså sen, vad ska man göra?
Först och främst måste man nog... det beror ju liksom på vilket tillstånd man är i, men det är ju helt meningslöst att försöka få en alkoholist nykter om jag inte har nått min botten, om jag inte känner att det kostar mig mer att dricka än vad, alltså lidandet när jag dricker är större än det lidandet jag upplever när jag är nykter. Och därför är det ju så att allt som servar mig som aktiv alkoholist gör ju mitt lidande lite mindre. Det är alltså kontraproduktivt. Det är precis tvärt emot. Om du har en god vän och han kommer till dig och du vet att han är alkoholiserad eller åtminstone dricker väldigt mycket och han ständigt vill låna pengar eller vad det nu är för någonting, så är det sämsta jag kan göra är att låna pengar. Eftersom då underlättar jag livet med alkohol. Och det är ju inte poängen. Poängen är att man ska nå sin botten. Det ska bli kosta betydligt mer att dricka.
Så kommer en alkoholist och vill låna pengar, så ska man säga nej.
Jag tycker att man ska, det är inte bara det. Man ska stänga dörren helt och säga, jag hjälper dig om du är nykter. Jag vill inte se dig, jag vill inte höra dig, jag vill inte låna några pengar, ingenting. Du får sköta dig själv helt och hållet. Och om du bor på
låter väldigt hårt.
Det är enda sättet enligt mig. Jag tror jag delar det med de flesta. Ju tuffare livet är som missbrukare, ju större anledning har du att, eller ju större möjligheten att jag upplever att jag måste på något sätt bli nykter. Så länge jag upplever ett hopp om att jag kan ha ett någorlunda vettigt liv och samtidigt dricka eller knarka eller sånt där, då är risken stor att jag gör det. Det finns inget daltande överhuvudtaget som hjälper en alkoholist att bli nykter eller en narkoman att bli. Det finns inte. Jag känner ingen som tror på det. Annat än de som inte själva har druckit.
Jag tänkte säga att delar av den svenska alkoholpolitiken är väl ändå ganska...
Ingen som har erfarenhet av alkoholism eller narkomani tror på det. Sen är det en helt annan sak att om jag själv når min botten och vill ha hjälp av samhället att bibehålla min nykterhet, förbli nykter, då kan jag ju få hjälp. Men själva... innan jag når den punkten så är det ju precis tvärtom. Då ska man verkligen hjälpa och inte hjälpa. Man ska göra det betydligt jobbigare att vara aktiv alkoholist eller aktiv narkoman. Det är ju därför det blir så plågsamt för föräldrar när de så gärna vill hjälpa sina barn, för de ser att att barnen lider. Men alla seriösa rådgivare kommer att säga till dem, tyvärr, du måste öka deras lidande, inte minska det. Det enda sättet, för annars kommer den här personen med stor sannolikhet supa ihjäl sig eller knacka ihjäl sig eller ännu värre, ta i livet av någon annan. För det som är andra sidan av alkoholism, det är ju att man kan bli väldigt, gränsen mellan en psykopat och en aktiv alkoholist och en aktiv narkoman, det är ju bara en definitionsfråga, eftersom du blir helt avstängd. Du har ju ingen som helst förmåga att läsa av din omgivning signaler på ett vettigt sätt och reagera adekvat.
Men jag tänker då, det rådet, förutom att det är fruktansvärt svårt för föräldrar förmodligen och andra närstående till någon som alkoholist eller narkoman att följa det, så är ju risken ganska stor att personen dör också om man låter dem falla till botten. Ja. Där kan man ju dö på vägen ner eller på botten.
Ja, men så är det. Men om du inte når din botten så kommer du ju dö ändå, eller ta livet av någon annan eller förstöra ditt liv på något annat dramatiskt
sätt. När nådde du din botten?
1996.
Vill du säga vad som hände? Eller?
Det började verkligen kosta. Det som definitivt fick mig att vända, det var att några vänner intervenerade i mitt liv. Bland annat blev jag konfronterad av min bästa vän Thomas Alfredsson och även Ulf Brunberg. Och sen var det en annan kompis som, och Thomas ställde kravet, Thomas är den här världsberömda filmregissören, pratade jag om då, Hasse Alfredssons son, han skärpte sen kravet och sa att det är inte bara det att han inte vill ha med mig att göra, han vill överhuvudtaget inte ha någon vänskap med mig om jag inte nyktrade till. Han vill inte se röken av mig. Och det gjorde jätteont, och Ulf var också tuff, men det var på ett lite annat sätt. Men sen hade jag en god vän som var en mycket framgångsrik komiker, och som jag av lite olika skäl inte nämner namnet på, men han hade nyktrat till något före mig och han ringde mig en dag ungefär samtidigt som Thomas hotade med att säga upp all vänskap. Och så sa han att jag har hittat ett sätt att bli nykter på. Jag vill verkligen råda dig att ta den vägen. Och då sa jag, kom ihåg att jag sa till honom att jag tror på det du säger, men jag måste få göra det i min egen takt. En typiskt alkoholistsvar, man är inte beredd idag, men kanske imorgon. Mm. Men då gjorde han någonting, för han hade alltid varit en hårding, tyckte jag. Då gjorde han reagerade på ett sätt som helt fick mig knäsvag. För han började gråta i telefonen och var jätterädd för att jag skulle supa ihjäl mig. Och jag tyckte det var så häpnadsväckande konstigt.
För du hade inte den självinsikten att risken...
Nej, inte alls. Och framförallt tänkte jag, finns det någon överhuvudtaget som bryr sig om mig på det viset? Jag hade ingen sån kontakt. Inom mig så kändes det som att jag hade förstört allt. Så jag tänkte, det var konstigt att det finns någon som kan reagera så. Men det och framförallt det här med Thomas som jag redan, som ju är en mycket, mycket nära vän till mig, min absolut bästa vän som jag är, det var också väldigt plågsamt. Och då insåg jag att nu det här går inte längre. Då förlorar jag det sista jag har som jag verkligen uppskattar extremt mycket. Alltså jobb och sånt brukar ju lämna en alkoholist väldigt sent. Eftersom om jobbet försvinner har du ju vanligen inga pengar att dricka för om du inte är väldigt förmögen. Ofta har man ju förlorat familj och vänner långt innan man förlorar jobbet.
Men då måste man vara duktig på att dölja sin alkoholism på jobbet.
Men det är ju alla alkoholister. Nu var jag ganska divig så att jag var någon slags mellanchef i ganska många år. Jag skrämde ju livet ur min omgivning sådär.
Om de försökte påpeka att...
Ja, de vågade inte påpeka något överhuvudtaget, tror jag. Till och med mina chefer var ju rädda för mig. Så att det var ju, jag var ju liksom den anställda från helvetet. Liksom. Och så det var ingen som bråkade med mig på det viset, just på jobbet. Men
vad hände då? Du bestämde dig för att gick det med en gång? Eller?
Ja, men du gjorde det faktiskt därför att jag sökte mig till likasinnade och som också hade hittat ett sätt att nyktra till tillsammans. Och det finns många olika sätt att göra det på. Det finns faktiskt ganska många olika organisationer och vägar och så. Men en av de där vägarna hittade jag då. Och för mig så var det så att jag hade ju gått i terapi ganska mycket. Men det hjälpte ju inte eftersom jag inte var ärlig.
Du ljög om ditt alkohol?
Nej, det gjorde jag inte. Men jag ljög om en massa annat. Och alkohol är ju bara... Nej, jag var ärlig med just drickandet. Men alkoholen är ju bara en medicin. Alltså det är ju ett sätt att dämpa en svårartad personlighet som är akut sjuk. Så att, och allt det där som låg under min alkoholism, det dolde jag. Jag berättade ju liksom inte hur illa ställt det var med de där grejerna som jag dämpade eller bedövade med alkohol. Och man brukar säga att en alkoholist är aldrig mer nykter än sin minsta hemlighet. Och det har livet visat mig att det är sant.
Så man måste vända ut och in på sig själv?
Ja, och om du missbrukar så är det min erfarenhet att du måste. Det måste du inte om du inte är missbrukare. För då kan du hålla det för dig själv. För du riskerar liksom inte att ditt liv slutar i att du dör på grund av ditt missbruk. Men en missbrukare klarar... Min erfarenhet är att en missbrukare kan inte bära hemligheter som plågar om det plågar mig.
För då använder man alkoholen
för att dämpa den smärtan.
Och som du sa i början att vissa klarar av det. Så det vill säga vissa människor kanske klarar av att bära jobbiga hemligheter men andra gör det inte.
Nej, men det är väldigt skillnad. Jag har ju flera kompisar som precis som jag drack väldigt mycket ungefär samtidigt med mig. Men de blev inte alkoholiserade.
Och då, för det som jag...
Men de drack ungefär lika mycket.
Reagerade på när jag lyssnade på ditt sommarprogram också. Det var ju att du beskrev dels hur fantastiskt tyckte du var med alkohol, vilket ju brukar vara en gemensam nämnare för de som sen blir alkoholister, eller varje fall missbrukar. Det andra var att du var så tidig. Du började dricka tidigt. Det kom tidigt in i ditt liv. Jag tror du beskrev att du bara var 12-13 år.
Ja, det stämmer, för du gjorde inbrott på Pripps Blå, så att det stämmer.
För att komma åt alkohol.
Ja, jag ledde en raid mot ett Pripps Blå utanför Kristianstad. Det var nämligen så att det gick ett rykte att det låg massa felmärkta öl i en container utanför. Och då var jag företagsam som jag kan vara, sa jag till grabbarna att nu, vi hade en vinstlokal ovanför en kompis föräldrars lägenhet. Och så hade vi tillgång till lite flakboppa och sådär. Det var lite olika åldrar i den där gruppen. Och då sa jag, då kör vi de här flakbopparna dit och så kastar vi ut, hoppar vi över stängslet och så kastar vi ut de där felmärkta ölen. Och det gjorde vi och sen packade vi alla ölen i den där vinstlokalen. Och sen tog vi ett gäng öl i en plastpåse och gick ut och söp oss väldigt fulla. Jag tyckte det var genomäckligt, det tyckte alla för övrigt. Och vi spydde som grisar och sen, vi hade ju packat ölen väldigt tätt uppe på vinslokalen. Och så vi bara glömde bort dem helt enkelt. Jag orkade inte mer, jag orkade inte tänka på det, det var bara vidrigt. Sen en dag så, när vi sitter i klassen så kommer den här kompisens pappa vars vinslokal vi använde, inrusande. Och pekar på oss och säger, du, följ med här. Och då var det bara att följa med. Och jag tänkte, jag var ju väldigt strängt uppfostrad. Så jag tänkte, det här slutar inte bra. Alltså vi går där efter honom och så upp i trappuppgången och in i lägenheten. Och det stinker något fruktansvärt lägenheten. Och så går vi in i vardagsrummet och så pekar han upp där. Och då är det helt brunt i taket. Och så skriker han att de där jävla ölen var inte felmärkta. De var jästa och har exploderat. Och det var faktiskt den där kuppen som jag då organiserade. Den var verkligen inledningen på... Jag hittade något alkoholen. Det som stannade kvar det var att jag har alltid tyckt alkohol smakar förfärligt illa.
Mm.
Jag tycker verkligen inte om alkohol. Jag har aldrig uppskattat det.
Du dricker inte vin för att det är gott till maten?
Nej,
för att det var gott till maten?
Nej, jag ville bara bli full.
Mm.
Och det fattade jag redan från början. För jag blev befriad från min rädsla att leva. Det var det.
Det var det alkoholen gav dig.
Jag hade en djup rädsla för livet.
Vi ska alldeles strax ringa upp David Eberhard som är beroendeexpert, psykiatriker och läkare. Och för den uppmärksamma som har lyssnat på den här podden länge vet också om att han har lett den här tidigare. För jag tänkte ställa lite frågor till honom om som ju jobbat just med beroendevård, om det du har berättat.
Mm.
Jag ska göra det alldeles strax. Men en sak som du säger här som är väldigt starkt, att det hjälpte dig att leva.
Nej, jag hade inte överlevt annars.
Utan alkohol?
Nej. Det räddade livet mig i många år.
Men då kanske det var så paradoxalt att du både behövde den och sen behövde du hjälp att komma ur den.
Det är inte bara... Det var så. Exakt så. Så är det för alkoholister och narkomaner.
De behöver alkoholen under ett antal år av sitt liv.
För att stå ut med sin personlighet. Jag har ju aldrig, Marie, jag har aldrig haft problem med alkohol. Aldrig.
Utan det är din egen personlighet.
Ja, det är min personlighet jag har haft problem med.
Den är ju väldigt svår att göra sig av med.
Och då måste man ju lära sig hantera den.
Ja.
Och hittar du då alkohol som, och du kan dämpa det som plågar dig, så är det ju en väldigt snabb väg till ett bättre liv. Dessutom blir det ju som att åka berg- och dalbana, för det är ganska bra skjuts i de där fantasierna som kommer när man dricker väldigt mycket.
Det var ju ett tag när så antialkoholkommitté gjorde en reklam som jag tyckte var fantastiskt bra, som visar hur kul det är att dricka alkohol. För annars har ju ofta så här, när man ska berätta hur hemskt det är med alkohol, så berättar man ju hur folk spyr och ligger i olika diken och sådär. Men min bild av alkohol, det är att det är väldigt kul. Det tycker jag också. Jag älskar att dricka alkohol och vara på fest och bli lite lagom full. Det är kul.
Och det undrar jag dig verkligen. Har man ett alkoholproblem så är det inget problem.
Ja, nej, men jag tänkte ju säga det också. Är inte det ett problem att vi inte riktigt kan prata om det på det sättet? Både att det faktiskt hjälpte dig att ta dig vidare. Och sen blev priset du fick betala väldigt högt. Och för andra människor då kan alkohol vara kul. Det är en kul ingrediens
Jag kan inte se att det är ett problem. Jag upplever heller inte att folk tycker att det är svårt att prata om det. I alla fall inte alkoholister. Eller nyktra alkoholister.
De flesta är ju inte alkoholister eller nyktra alkoholister heller. Utan ganska inskolade i den svenska lite tabumässiga förhållningssättet. Mm. Där man fortfarande på vissa arbetsplatser skrattar lite generat när man kommer med en systembolagspåse.
Mm.
Alltså, så det är ju inte ett avspänt område att prata om.
Nej, men alltså för mig var det ju så här att det första gubbarna och tantorna sa till mig när jag fick hjälp med att nyktra till. Det var liksom så att nykterheten måste sitta i dig. Du måste kunna ha ett helt, så småningom, kanske inte för de första veckorna, de första månaderna och så, men så småningom måste du kunna ha hur mycket alkohol som helst runt omkring dig utan att plocka upp det första glaset. Därför att om nykterheten bara handlar om att du gömmer dig för alkohol, då kommer ditt återfall att bli väldigt tungt den dagen du inte mår riktigt bra och inte har någon annan hjälp att ta till. Och i mitt fall var det så att jag gick ju på krogen en vecka efter att jag hade nyktrat till. Jag stod i en bar och hängde. Jag var livrädd för att jag skulle dricka. Men jag kände verkligen att det var enda vägen för mig. Annars var det inte på riktigt. Och det fattade jag och det orkar jag inte leva med.
Men du har aldrig haft ett återfall alltså?
Nej, det var så att jag nyktrade till och så var jag nykter i 6 veckor och sen gick jag på en fest och då drack jag den natten. Och sen nyktrade jag till och det var den 15 december 1996 och sen dess har jag inte druckit alkohol. Nej, ingen alls.
15 september, det är snart...
15 december.
Var det december? Okay.
15 december.
Nu ringer jag upp David
1996.
Här.
Du får aldrig glömma det datumet, för det är viktigaste datumet i hela ditt liv. Du kan ju lägga ner allt annat om när det gäller firande av människor och så.
Firar du det datumet
Nej,
själv?
Men jag tänkte att du kunde ju börja med det. Så får jag lite uppmuntran.
Hej, David Eberhard, överläkare och psykiatriker, expert på beroendevård kan man väl säga.
Hej!
Tack för att vi fick ringa och störa dig. Jag tänker bara att du utifrån ditt professionella perspektiv skulle få svara på några frågor som Rasmus har sagt. Det ena är, om man har att göra med människor som är missbrukare, innan de själva har bestämt sig för att de vill sluta så är det meningslöst att försöka hjälpa dem. Och egentligen ska man snarare säga nej och låta dem falla till botten. För det är först då man överhuvudtaget kan komma fram till att man ska göra någonting annat. Det är då det blir så kostbart att missbruka att man faktiskt är beredd att tänka att man vill ha någonting annat i livet. Håller du med om det?
Ja, jag skulle svara ja och nej på det. Jag håller med så tillvida att det ingår i ett beroende att man faktiskt utnyttjar omgivningen, eller så att säga sjukdomen, om vi säger så, utnyttjar ju omgivningen, så att man får inte vara dum snäll, om vi uttrycker det så. Och därmed så måste man ju kunna säga nej, att det här hit men inte längre. Däremot måste man... Jag tror inte på att du måste nå botten för att du ska kunna ta dig ur det här, utan med rätt guidning och rätt förståelse så tror jag att det går ändå.
Men håller du med om att man måste vilja själv?
Absolut. Vill du inte själv så är det ju naturligtvis tämligen meningslöst. Och då är ju uppgiften att få folk att vilja själv. Och den vägen dit kan ju se väldigt olika ut. Ett sätt är att ställa väldigt höga krav på och inte bli medberoende själv. Och det var väl lite det som ursprungsfrågan var. Och det var därför jag svarade både ja och nej.
Mm, ja, nej men det finns ju egentligen ingenting i det du säger som jag inte håller med om. Men vad jag menar det är så här att om man inte, för det är ju så att man kan ju lyfta upp botten, man kan ju hjälpa till och se till alltså att någon ser den där botten som man annars kommer dunka i om, på egen hand. Men det ur mitt perspektiv, så om jag liksom anekdotiskt tittar på de som är runt omkring mig, så kan jag säga så här att det som händer när jag nyktrar till, det är ju att jag konfronterar plötsligt livet helt obedövat. Och då är det så att det finns ju 2 slags lidande. Det finns det meningslösa lidande som jag upplever när jag är onykter. Och så finns det meningsfulla lidandet som jag upplever när jag är nykter. Därför att det meningsfulla lidandet hjälper mig att utvecklas och gå framåt. Men om jag upplever att det meningsfulla lidandet kostar mer och är mer obehagligt än det meningslösa lidandet, då har jag inte någon känslomässig spärr mot att gå tillbaka och börja dricka. Och det är ett dilemma. Det är verkligen ett dilemma.
Vad skulle du säga, David? För vi pratade om det här tidigare också, att man dricker helt enkelt för att det är jobbigt att leva.
Ja, det är ju en ska vi säga, evig fråga varför man dricker. Dricker man för att man mår dåligt eller mår man dåligt för att man dricker? Och svaret
är det både och.
Återigen, både och.
Ja, det är.
Men det jag tänker på när du säger det här, Rasmus, är ju det tangerar ju en av mina favoriter, Viktor Frankl, livet måste ha mening. Han var ju en judisk österrikisk psykiater som satt i koncentrationsläger och sökte meningen i lidandet. Så att det finns ju faktiskt en terapiform som bygger på det här som han grundade då efter andra världskriget, som kallas för logoterapi.
Och, intressant.
Jag skulle säga att det är en väldigt klok, och som jag tror vi glömmer bort ganska mycket i traditionell vård, att hitta andra förhållningssätt till lidande överlag. Så att jag delar din uppfattning att någon, det ligger nog väldigt klokt i att försöka hantera världen utan bedövning. Men då förutsätter det att du klarar lidandet. För lidandet är en del av livet.
Mm. Och nu är vi inne på faktiskt en sista fråga, för jag vet att du sitter i patientmöte och ska gå in i det igen. Men det Rasmus också beskrev, det är ju det behöver inte vara så egentligen att personer som använder eller missbrukar olika droger har ett större lidande eller ett värre liv än alla andra. Men man är helt enkelt sämre på att klara av det. Vi är sämre rustade, och då blir olika typer av droger självmedicinering. Känner du igen det från din verksamhet? Ja, alltså,
det är återigen, det är ju den här komplicerade frågan varför man håller på med det här. Och som det tråkiga svaret är att det finns ju väldigt många olika förklaringar till det här. Det är inte så att det finns en förklaring. Jag vet att Gabor Maté, som är en internationell auktoritet idag, i princip säger att det finns bara en förklaring. Men
vad är det då?
Ja, i hans fall är det väl att man helt enkelt, jag kommer faktiskt inte ihåg riktigt.
Vilken antiklimax, det måste vi ta reda på.
Nej, men han pratar ju mycket om att man är intresserad och inte, alltså att det så att säga är så att man dricker för att man inte får någonting annat i livet, som då kan vara olika saker, men att det i princip är inte drogen som sådan. Eller
utan man vill bort från någonting annat. Man kompenserar något.
Men det här är ju, som alla sådana här frågor, jättesvårt. Man kan ju anta ett biologiskt perspektiv, att man har en hjärna som är väldigt känslig för, och det finns ju en hel del belägg för att vissa fastnar väldigt lätt i droger, i princip oavsett psykosociala faktorer. Sen finns det ju de här psykosociala faktorerna som så att säga, eller psykologiska faktorer som vi är inne på, där man fastnar i droger för att man kanske har en, man kan ju också tänka sig att man har egenskaper som gör att man har svårt att hantera lidande, som vi var inne på. Men det är lite sådär, jag är lite tveksam till för enkla förklaringar, för att väldigt många av de här förklaringarna stämmer, men det är det att det finns andra förklaringar som stämmer också.
Men det är också därför de flesta faktiskt inte sysslar med frågan om varför, utan man sysslar bara med vad fungerar. Det är ju egentligen så jag ser det också.
Den är inte meningslös i terapeutiska arbetet, därför att när man sitter med en patient till exempel, som jag gör. Det är viktigt för mig, jag jobbar mycket nu med läkemedelsnedtrappningar, folk som är beroende av benzodiazepiner, alltså typ stesodid och sådana, och opiater, heroin och tramadol och oxycontin och sånt. Och då är det ju jätteviktigt att veta, för att många av de här människorna mår jättedåligt. Och då, jag menar, ska vi lyckas trappa ut de här med, så måste vi ju veta vad var det som fick dem till att börja med dem från allra första början. Och det kan ju vara allt ifrån att du tog det i par för att du liksom var spännande. Och då har man ett förhållningssätt. Eller så tog de dem för att de hade jättemycket ångest. Ja, då måste du förhålla dig till det på ett annat sätt. Alltså det finns hela spektrat, så att varför är inte helt ointressant i det individuella fallet. Men som en generell förklaring varför, det kommer vi aldrig få.
Men det är ju därför man brukar, det är min erfarenhet, det är därför man brukar säga att du måste nå ett väldigt stort lidande, eller måste någon lyfta upp din botten, för det är egentligen bara där du kan ta avsteg mot ett nyktert liv. Alltså det meningsfulla lidandet måste kosta mindre än det meningslösa lidandet.
Det håller jag ju med om, att Det är ett sätt att formulera att du måste helt enkelt se vinsten med att vara drogfri eller nykter.
Mm.
Jag säger tack så mycket, David Eberhard. Tack för att du kunde hoppa in.
Tack så jättemycket.
Tack själv. Ha det fint. Tack.
Hej då. Hej. Ja, där fick vi väl professionellt bekräftat mycket av vad du sa.
Ja, jag tror att alla gör ungefär, det är mer en språkövning där, för att jag tror alla gör ungefär samma iakttagelse av missbruk. Men det vi inte pratar om här, det är ju, inte har pratat om hittills, det är ju liksom vad som är triggern på ett personligt plan, och det kan ju vara olika saker. Jag tänker mig att om du är i en miljö där alla super väldigt mycket i början av ditt liv, innan du har utvecklat alkoholism, då spelar nog miljön rätt så stor roll. Det faktum att du är i en miljö där det är väldigt, om det vill nu säga att det är väldigt mycket alkohol och det är väldigt alkoholpositiva vibbar liksom. Det kan ju liksom då inleda dig i en bana, så att säga, som kan sluta med att du blir storkonsument, alltså icke-alkoholist eller alkoholist. Men de allra flesta som är i den miljön kommer ju inte bli alkoholiserade. Men så det, då har ju miljön en viss påverkan, så att säga, och kan kanske vara, ha stor påverkan också. Men min erfarenhet är att min personlighet var sån, och faktiskt alla alkoholister jag känner har haft liksom ett lidande i sin personlighet som har varit absolut nödvändigt att dämpa. Hade jag inte supit så hade jag knarkat eller missbrukat något annat.
Det var bara, eller ja, piller som man kan göra också, som
piller, ja, alltså precis vad som helst. För att jag var tvungen att dämpa min personlighet och inte ha ständig ångest och rädsla, det var fullkomligt självklart. Så att det hade jag, möjligen hade jag kunnat styra bort från alkoholen om jag hade varit i en väldigt alkoholrestriktiv miljö. Men då hade jag sannolikt utvecklat i mina ögon ännu värre beroende med piller eller knark eller något sånt där.
Och det här gör ju att jag tänkte föra över till det som du skriver din essä om också. Den svenska alkoholpolitiken bygger på en idé om att det är relativt svårtillgängligt. Och att det är den sammanlagda konsumtionen som ska ner. Vad spelar det egentligen för roll? När man hör dig och David prata om enskilda individers alkoholkonsumtion så låter det som det egentligen är helt meningslöst. Huruvida vi har ett systembolag eller inte. Antingen måste man ju torrlägga ett land helt och hållet. Ingen alkohol, inga droger överhuvudtaget. Då kan man ju inte...
Och det funkar ju. Om du torrlägger ett land helt och hållet...
Det skulle funka att torrlägga ett land då?
Om det skulle funka så skulle det funka. Men det säger ju ingenting om din narkotikakonsumtion eller läkemedelskonsumtion. Så att det funkar på, om du på ett makroplan pratar om beroende i största allmänhet, så skulle jag bara byta beroende. Och skulle jag dessutom byta beroende i en miljö där det är väldigt, det är väldigt traumatiserande att prata om ett missbruk. Det är det väl sannolikt i ett samhälle där du har förbjudit all alkohol, om det nu skulle gå att göra det. Då skulle jag säga att chansen att du skulle hjälpa folk att bli nyktra i den miljön, den förefaller för mig helt osannolik. Jag har väldigt svårt att se att man skulle kunna vara
men
ärlig.
Men hur ska man från ett samhälle se på det då? Ska man konstatera att alla samhällen har människor som på olika sätt behöver hjälp och dämpa det man upplever i sin ångest eller sina problem eller sin personlighet, och då kommer man använda droger? Så hela den här svenska enorma uppbyggnaden som vi har runt systembolag och åldersgränser och också då... Ja, men, en total konsumtionsidé.
Ja, men här måste man dela upp det, tror jag. För det är klart att det finns ju forskning som är solklar, som visar att ju tidigare du börjar konsumera alkohol, desto större är risken. Att
men
du...
ett systembolag fanns ju även när du var 13 och du lyckades ändå konsumera övergäst öl.
Jo, det är sant. Men när det gäller yngre människor så är det fullkomligt solklart att man ska försöka undvika. För ju längre du skjuter på
alkoholdebuten,
desto mindre är risken att utveckla ett beroende. Där är forskningen solklar på just
den
punkten.
Okej, så det skulle försvara en 20-årsgräns eller kanske till och med flytta upp den?
Jag kan inte bedöma det, men att unga människor ska fördröja sin alkoholdebut så mycket som möjligt, det ingen som helst tvivel om detta. Men sen tror jag att man ska skilja på några andra saker också. För att det är ju så här att för den som inte utvecklar alkoholism så är det klart att det kan påverka deras beteende hur mycket alkohol det finns tillgängligt. Såklart. Men för den som har en beroendesjukdom så är alkoholen eller vilken drog du nu än använder nödvändig medicinering av en svårartad personlighet.
Alltså, men hade det varit bättre om du hade gått till vården och fått medicin?
Nej, det tror jag inte. Det tror jag verkligen inte. För då hade jag invaggats i någon slags känsla av att det här är den rätta vägen. Och sen så hade jag nog, jag inbillar mig att mitt missbruk hade tagit längre tid att ta sig ur. För att jag hade liksom känt att jag var ju på rätt väg. Det här, det är ju läkarna som har lett in mig på den här vägen. Och det säger jag ju då med utgångspunkt från att jag vet att jag hade missbrukat. Bara jag än hade fått för en drog hade jag missbrukat den. Därför att det var enda sättet att släcka mitt inre lidande. Nu var det jag som rapade, det var inte min avsikt. Men vi...
Det får vi eventuellt klippa bort eller fundera över om det ska vara med. Men hur skulle en svensk alkoholpolitik se ut som var mest effektiv i att förhindra alkoholism?
Så här, för mig är det så här att hela det här resonemanget, det här aggregerade resonemanget, det är för mig helt ointressant. Jag tycker att vi har en väldigt god alkoholistvård i Sverige. Alltså den är så bra som jag ser det. Det vill säga på individnivå kan du möta andra individer som kan hjälpa dig om du väl har kommit dit här att du känner att du vill få hjälp med att bli nykter. That's it. Allt andra är för mig fullständigt snömos. Det är till och med så, och det var därför jag berättade den här historien om att jag gick och ställde mig i en bar efter en vecka. Jag var nämligen tvungen att känna att min nykterhet... Nu bad jag ju Gud om hjälp eftersom jag tror på Gud. Mm. Man kan ju be något annat om hjälp, men jag bad Gud om hjälp.
Mm.
Och förutsatt att Gud finns så fick jag ju det. Om ett annat så trodde jag att jag fick den hjälpen och blev nykter av det skälet. Nu tror jag att det var Gud som hjälpte mig. Men då ville jag ju tvungen att testa, är jag nykter på riktigt? Och då gick jag och ställde mig i baren. Och när jag då upptäckte när jag står i baren att jag behöver inte dricka, så stärkte det mig enormt. Det var en stor, stor tacksamhet. Men gode Gud, jag behöver ju inte dricka fast att alla dricker runt omkring mig. Det stärkte min nykterhet enormt. Hade jag istället hållit mig undan, gömt mig för alkoholen. Och sen så hade jag då plötsligt konfronterats med den någon dag jag liksom inte var beredd på det. Och när jag kanske mådde väldigt dåligt, då är inte jag säker på att jag hade förmått att förhålla mig lugn i mötet med alkoholen. För det handlar, vet du, det handlar också väldigt mycket om att erövra nya minnen och nya beteendemönster. Att jag associerar minnen och beteendemönster med nya med icke-alkoholistiska skeenden. Så länge alkohol för mig bara associerades med missbruk så var alkohol ett missbruk för mig. Men när jag började komma ihåg, efter några år började upptäcka att alkohol för mig plötsligt associerar jag med att jag kan vara på en väldigt trevlig fest och folk omkring mig dricker och så. Och jag har jättetrevligt fast att jag är nykter. Då betydde alkohol något helt annat för mig. Och den var snarare en bekräftelse på, mina nya minnen var en bekräftelse på att, och det faktum att alkoholen fanns runt omkring mig var en bekräftelse på att jag, Rasmus, är nykter. Den nykterheten kommer inifrån och ut och inte utifrån och in. För är det, ja.
Fantastisk beskrivning. När du landade i att du inte längre ville vara alkoholist utan du ville så att säga stå ut med ett liv utan att missbruka.
Mm.
Vad fick du mer för hjälp? Alltså det här, din personlighet, att ta hand om den på ett annat sätt än att dricka.
Men samhället är ju helt fantastiskt. Vi har ju helt ljuvliga psykologer och psykiatriker och människor som är peers, alltså andra människor i samma situation som jag som man kan prata. Allting handlar ju om hur ärlig jag är. Ingenting av det här hjälper om jag inte är ärlig. Ärlighet är svårt att lära sig, det är det för icke-alkoholister också. Det är väldigt svårt att lära sig att vara ärlig. Inte minst som man faktiskt kan vara, tala sanning och ljuga mytomaniskt. Och det kommer man ju på så småningom att man kan. Om man tränar på det. Men om man inte vet det, då tror man ju att det, ja, men det, jag är ärlig. Man bara utgår från att jag är ärlig. Det är väl det som är den stora skillnaden, så att säga, i mötet med, när en alkoholist eller missbrukare möter en kompetent läkare eller psykolog eller någon peer, då blir sanningen meningsfull. Alltså det är det enda sättet vid sidan av en gudstro som jag kan hålla mig nykter. Varför? Jo, därför det finns ju någonting som heter avbördandets kraft. Och vad är avbördandets kraft? Jo, det är när jag avbördar mig. Det som tynger mig.
Det som bikten kan vara.
Bikten kan vara det. Men det kan också vara ett samtal mellan dig och mig. Mm. Någonting tynger mig. Och jag skäms för, det är extra viktigt när jag skäms för det. Det är något jag skäms över.
Mm.
Och så berättar jag det för dig, Marie.
Mm.
Det kanske inte är en stor, oftast är det inte stora grejer, det är oftast små grejer. Men det som händer, för de stora grejerna brukar inte vara så dramatiska för psyket. Det är de små grejerna som är dramatiska för psyket. Det är min erfarenhet. När jag då berättar för dig, så lättar bördan. Det avbördandet skapar utrymme för att jag kan vara nykter och må bättre ännu en dag. Då får jag, och nykterhet handlar bara om, det handlar inte om att bli frisk. Det handlar om att få så mycket kraft, lätta min börda så mycket, så att jag vill vara nykter ett dygn i taget i resten av mitt liv.
Vi ska avrunda. Ibland brukar vi fråga våra gäster vad de skulle göra om de fick rollen, i ditt fall då var socialminister. Men det är ju intressant, du tycker redan vi har en fantastisk politik och hantering
av
människor som har missbruksproblem.
Ja.
Det handlar väldigt mycket om att man måste, ibland beskrivs
ju... Jag lyssnar på David, jag känner ju inte David, men jag har ju träffat honom någon gång. Men han är ju inte alkoholist vad jag förstår.
Nej, inte alls. Psykiatriker och överläkare, ja, och jobbar med missbrukare dagligen.
Jo, men jag menar, det finns ju många som är det och som är själva nyktra alkoholister. Mm. Men det är inte David.
Mm.
Men det är lika fullt så att han har en fantastisk insikt i vad det handlar om. Och han möter folk och hjälper folk och bygger och duckar inte för det som... Alltså vi har jättefin samhällsvård. Jag tror inte vi behöver inte uppfinna någonting till överhuvudtaget. Vi behöver inte fler restriktioner, ingenting. Vi behöver bara se till att vi lyssnar på varandra, hjälper varandra, utnyttjar dessa fantastiskt utbildade psykologer och terapeuter och läkare. Och samtidigt ställer kanontydliga krav på den som är missbrukare. I den meningen, inte att man, alltså i den meningen att man måste göra det solklart. Vill du ha hjälp? Då finns det hjälp. Vill du inte ha hjälp, får du sköta dig själv.
Jag tyckte nästan att det var helt fantastiska avslutningsord. Så att jag tror att vi avslutar så. Och så får du gå tillbaka till din tv-inspelning, Rasmus Troedsson. Tack så mycket för att du kom hit.
Tack för att jag fick komma. Thank you.